Välkomna tillbaka säger vi till Fans Corner Sverige, en podd om allsvenskan som fokuserar på de allsvenska matcherna. Och idag ska vi prata upp söndagens matcher i allsvenskan. AIK Kalmar FF, IFK Värnamo, IFK Göteborg, Malmö FF mot Halmstad BK och Gais mot Hammarby. Jag heter Simon Paulsson, med mig Alexander Axén och Per Hansson. Och vi pratade om det redan i gårdagens podd att vi har längtat mycket efter den här allsvenskan. Och framförallt nu på söndag när det är två avsparkstider och fyra matcher, då har man fullt upp.
Det har man och det älskar vi. Jag tycker om söndagsmatcher. Den gör någonting. Man kan ladda lite under helgen och så kan man avsluta helgen med härliga matcher. Och som du säger också, många matcher nu och kanske lite matcher där man inte riktigt vet var lagen står efter det här långa uppehållet.
Skulle du säga att söndagen är den allsvenska dagen? Så att säga?
Ja, men det tycker jag nog. Oftast har vi ju flest matcher på söndagar så att det är den stora allsvenska matchdagen.
Sen tycker jag att det har blivit ett lyft med avsparkstiderna en timme närmare. Så att säga. Slipper man gå hela dagen och vänta också. Man finns en chans att man kan komma hem också. Men att klockan 4:30 tycker jag är alldeles utmärkta tider.
Jag älskar uttrycket en timme närmare, Simon.
Ja, jag vet inte riktigt. Men det, jag förstår vad han menar på något sätt. 13, 15 och 17 kan jag leva med också om vi ska skriva på det ytterligare så att det blir tre avsparkstid.
Ja, 15 och 17 kan du glömma på en gång. För det ska ju liksom, du vet ju själv att det är sällan matcherna slutar när de ska. Så att det måste vara en liten glapp till där faktiskt.
Ja, men måste det verkligen?
Ja, annars blir det ju så att man inte hinner se starten på den andra. Och tidigt mål kan ju förändra matchbilden totalt. Så att nej, det måste finnas ett litet spel där. För det är alltid massa folk som får målvakter som får ont överallt. Och det är någon som ska köra lite bengaler. Och det är någon som ska göra lite annat. Och så det blir aldrig att det slutar kvart i som man tänker. Utan det är ju närmare heltimme. Och man vill inte stressa. Det är så det är. Sen vill man gärna höra lite eftersnack också. Med spelare och tränare och ledare. Vad som har hänt. Sådär. Så att 2,5 timmar emellan tycker jag är perfekt.
Ja, jag hör dig. Jag tänker att vi slänger oss rakt in i söndagens matcher och vi börjar på Friends Arena där AIK spelar hemma mot Kalmar FF. 14.00 är avsparkstiden och den stora snackisen kring AIK är såklart att Henning Berg, huvudtränaren, har lämnat. Och just att han har lämnat, det är väl så vi får beskriva det, Axén, med tanke på att det var på hans eget initiativ.
Ja, vi kommer prata mer om det på andra lag också, så, men att de var inte riktigt överens om hur det skulle bedrivas. Han vill inte träna lika hårt som Berntsen ville och då fick man helt enkelt välja och då valde Henning att sluta. Han har så mycket pengar så att han kan göra det. Det är inte många tränare som kan det utan då får man kanske anpassa sig och sådär. Han gör inte det för han tror inte på det och då valde han att tacka för sig i det här läget.
Är det de här fuck-off-pengarna du brukar prata om?
Exakt. Det är de man skulle önskat att man har haft som tränare så att man kan göra en sån här grej. För att man blir bättre tränare och att man kan göra saker som man tror på och vill istället för att man måste. Det är jättestor skillnad. Så att jag tycker att det är tråkigt att han behöver lämna. Samtidigt så verkar det som att det fanns inget alternativ och då får man gå vidare så. Men att ja, jag tyckte det var lite tråkigt.
Jag tänker att det är precis som du säger man att det var hans beslut har det ju beskrivit som så, men jag tänker att det är någonstans ändå ett ömsesidigt beslut. Det har inte sett riktigt bra ut för AIK och man har haft, det har man märkt också när man har läst intervjuer och man har pratat med folk att de har haft lite olika syn på hur man ska bedriva fotbollen, bland annat med det du är inne på, Axén. Så jag tror att det här var en skilsmässa som egentligen bägge parterna till slut kanske är ganska nöjda med.
Alltså AIK har ju försökt kommunicera det som ganska odramatiskt. Köper ni det att det var, trots att det är odramatiskt? De håller inte med varandra, vill lite olika saker och då insåg båda att det kanske är läge att gå skilda vägar. Eller fanns det mer dramatik där bakom?
Jag tyckte inte att jag upplevde mer dramatik än så. Du kanske har en annan bild av det igen, men för mig var det en bra skilsmässa och att den låg lite i luften. Jag trodde att den skulle ske nästan direkt efter sista matchen. Nu gick det ju en liten tid och då trodde man kanske att de skulle fortsätta. Men de har väl utvärderat på bägge håll. De har haft sina diskussioner och försökt att komma vidare tillsammans men kommit fram till att det kommer inte fungera att driva det här ihop och de har gjort på detta viset. Så att jag tycker att AIK och Henning Berg har skött det på ett bra sätt.
Om vi säger så här, Per. Om AIK hade vunnit de sista 7 matcherna nu med 3-0. och så tycker AIK att de ska träna hårdare och Henning Berg säger nej. Tror du att den diskussionen hade varit någon diskussion överhuvudtaget?
Sju raka med 3-0 också.
Ja, men alltså det drar ju det verkligen till sin spets. Det är ju en resultatorienterad bransch och så länge resultaten kommer så vill man ju väldigt sällan göra förändringar om inte det sker saker utöver det vanliga. Så självklart är ju svaret nej på den frågan. Då har man inte gjort de förändringar, men det har ju varit precis tvärtom dessutom också. Så att jag tycker att ditt exempel där är rätt dåligt faktiskt.
Nej, men det är inget exempel. Det är att jag menar att man går ut hårt så att man ska träna hårt, man tog in sängar på Karlberg och det var hit och dit och sånt. Likförbannat säger jag att det där kommer av att det är dåliga resultat. Det kommer inte av att han tränar för löst eller inte, för att det har med det att göra.
Nej, självklart.
Och det är därför jag säger att det är klart att det har med resultaten att göra. Sen så skyller man på olika saker och det är klart att det är att AIKs vår inte har varit bra med tanke på hur mycket de har satsat pengar och sådana saker, mer än vad det är att de har tränat hårt. Det är där jag vill komma till.
Ja, absolut. Men det är klart att det hänger ihop. Det är ju självklart att resultaten styr detta. Men håller de inte med om att det är en bra skilsmässa? Att det är bra att de skiljs åt?
Ja, jag tycker ju aldrig att det är bra när en tränare får sluta. Men
jag får sluta. Han har ju själv också känt att han kanske inte kan ta det vidare. Att det är ju det jag menar. När bägge parterna känner att vi kan inte ta detta vidare. Så är det väl bättre att man gör så här än att man i slutändan handlar om att ja, men vi måste sparka dig.
Ja, men så mycket har ju du varit med, Per. Att vad man säger utåt är ju en sak. Man kommer överens för att det inte ska bli att det står att du har fått sparken, utan det du har lämnat istället. Det kan vi ta upp många tränare nu på sista tiden.
Ja, men du
står ju
precis
och säger,
du sa ju precis att han har ju fuck off-pengar, vilket gör att han kan sluta själv. Då måste han ju ha gjort det. Har han fått sparken så har han ju lön i x antal månader till.
Nej, men om man säger så här, vi vill att du ska träna hårdare. Han säger, jag vill inte träna hårdare. Och då säger AIK att då måste vi skiljas åt, då måste vi göra någonting. Okej, säger han, då får vi göra det här, typ. Kan vi skriva så här att vi är överens och så här typ, så det är bra för båda parterna och så där typ. Och då säger han okej, det funkar. Typ så. Men vad hade han att välja på egentligen?
Men tror du inte att det har varit en bra skilsmässa då?
Nej, men jag tror inte på bra skilsmässor i fotboll. Det är alltid någon som förlorar mer på det. Det är väldigt sällan man slutar i att man är överens och sådär. Utan det är alltid lite halvkabbel. Så att jag tror det är det
ju absolut. Så är det ju alltid. Men jag tycker att det här verkar vara bra. Av den anledningen att jag tycker att det var rätt av AIK att man började titta efter en annan tränare. Dels för resultaten.
För att de inte tränar hårt, eller?
Nej, absolut inte. Och det har jag inte sagt heller.
Nej, jag ställer bara frågan. Det var inte något...
Nej, det
kanske
lät in.
Fel. Jag menar mer på att är det det som har varit nyckeln eller är det att de har förlorat mycket matcher? Det var dit jag vill komma. Jag lägger ingenting på dig, utan jag menar efter vad de tog beslutet. Det är så jag menar.
Ja, nej, men det hänger ihop med vårsäsongen. Och framförallt, alltså dels att de har förlorat för mycket matcher, men också sättet de har förlorat på, tycker jag. Där man inte kunnat stoppa en blödning, där man inte kunnat förändra någonting, där man släppte in 5 mål och 4 mål och 5 mål och så vidare. Alltså det här när man ser att okej, vi kan förlora matcher, men vi kan göra det på olika sätt, och man ser att det finns någon form av utveckling i spelet och att man tar AIK åt rätt håll. Det tycker jag inte man har sett, även om de har haft sina toppar ibland. Det grundar jag på att jag tycker att det här kändes som rätt beslut för AIK och Henning Berg själv.
Ja, och då var det för det sportsliga liksom så, och inte för träningen egentligen.
Nej, alltså jag har inte, det här med träning har jag inte, alltså man hör ju det och man läser det och så vidare. Jag fattar att AIK har en annan inriktning, och har AIK ett sätt de vill ta AIK framåt, oavsett om det handlar om hur mycket man ska träna eller vilka spelare man ska satsa på och så vidare, har man väldigt olika syn på detta tillsammans med att resultaten inte är bra, så menar jag på att en skilsmässa då är kanske enda utvägen. Och kan man göra det på ett bra sätt så är det jättebra. För mig har detta varit en bra skilsmässa.
Ja, och då säger jag så här att när han kom in så hade han en målsättning. Det var, eller ett mål. Du ska rädda kvar AIK, och det gjorde han typ så. Sen hur det såg ut och hur det var. Det var ju liksom inte wow-fotboll.
Men det spelar mindre roll i det läget de kom.
Nej, jag menar det. Men det gör det någonsin då? Om du får resultat. Spelar någon roll hur det ser ut då?
Nej, men de har inte fått resultaten heller.
Nej, men jag säger om man får det, då får man ju göra lite som man vill. För den här, som jag var lite kritisk till förut, att det ska vara 3 unga som ska vara från egna som ska starta och det hörde man, har jag inte hört någonting av sista åren.
Nej, men det har vi pratat bort lite också, att det är någon gammal grej som ligger kvar.
Ja, men den var ju ganska ny när den kom upp. Det var därför jag har varit så irriterad. Ja. För att jag tycker också att AIK är en av de absolut bästa på att ta fram unga, så den känns helt onödig. Och är de tillräckligt bra så får de ju spela i AIK. Det är där som de ska vara stolta istället för att man ska tvinga in 3 stycken. Och den har man inte hört någonting om, som jag sa, för att det handlar om resultat och det handlar om hit och dit. Och det är det här jag menar med liksom att ingen utvecklande fotboll, nej, då får man liksom, det är den risken du tar som tränare, 4-4-2, det är liksom på ett sånt här sätt. Och det går inte idag förstå mig rätt, det går, men det är mycket svårare att spela 4-4-2 idag än vad det är förut, för att lag är mycket bättre på att passa bollen genom lagdelar och bryta linjer och att ha mycket folk bakom liksom linjerna och så här. Det är svårt helt enkelt, och det har man sett med, man tänker på AIK, hur många mål de har släppt in och hur det har sett ut och hur spelarna känner att de inte vet någonting och sådär. Haft en hel del skador också och så vidare, men att det har inte varit någon utveckling på någon spelare. Du har inte sett någon spelare som har blivit jäkligt bra, utan det är snarare så att det har varit bara som det har varit. Men det är ingen större skillnad på början på serien kontra slutet av serien. För det är fortfarande liksom samma typ av spel. Men ibland vinner man med 6 mål, ibland förlorar man med 5 mål. Det är väl det som jag tycker att det har varit den stora skillnaden då. Men om man nu säger att det skulle vara en bra skilsmässa, då skulle jag AIK redan haft klart med en ny tränare, tycker jag. Därför att det här är någonting som pågår under hela säsongen och under resans gång, när man märker att det inte fungerar de här. Man kan liksom inte, det är inte så hård träning som jag har sagt, det spelas inte de här unga spelarna, vi får inte resultaten och så här, då borde det där ha varit klart. Så när man kommer överens med Henningberg, nu är det över, vi går åt varsitt håll, bam, då vill jag att en ny tränare kommer in och inte håller på med sådana här interim igen som AIK håller på med. Det blir inte seriöst för mig.
Nej, en intressant diskussion. På tal om det, just långsiktighet är ju annars ett ord man hör ofta från klubbledare. Vad tänker du kring den här skilsmässan långsiktigt? Är det rätt beslut för AIK som klubb i ett lite längre perspektiv?
Ja, som jag sa, jag gillar inte att man sparkar tränare, men jag fattar ju att det checkar inte av de här liksom boxarna som AIK vill ha. Men då får man också tänka på, varför anställs han då? Därför att man måste ju veta vad det är för tränare man har. Man måste ju veta vilken typ av tränare.
Men anställdes han inte för att rädda dem förra säsongen, och det gjorde han ju.
Ja, och då menar jag på, har han ändå en formel för hur man ska ta poäng och göra att man hänger kvar, då borde den vara framgångsrik även nu. För då borde man ju ta poäng och så även nu ju. Och det är därför jag säger att det blir så slarvigt hela tiden när man liksom ska ta in tränare som han vet hur det är att hänga kvar och sådär. Men då har ju han en form för att det skulle lika gärna kunna vara topplag i så fall ju.
Ja, det är kanske inte mängden poäng som räcker då för att vara topplag. Det kanske bara var mängden för att rädda sig kvar.
Jo, men det är fortfarande svårt i Allsvenskan att hänga kvar, alltså att ta de poängen man behöver. Vi börjar ju prata 30 poäng då. Det är ju många lag som får jobbigt på det sättet. Och så som IFK Göteborg och AIK var förra våren vid det här läget, så var ju de väldigt, väldigt illa ute. De tar ju jättemycket poäng på höstarna, båda lagarna. IFK Göteborg är typ en minut ifrån att få kvala. AIK räddar upp det tredje sista matchen så att det blir bra. Men de gjorde ju en otrolig höst, båda två egentligen. Men ändå är det tufft. Och det där jag menar, alltså, det gäller att hitta sätt att vinna matcher. Det är så det är. Sen vill alla att det ska se ut på ett speciellt sätt. Men vad är AIK? Om ni ska berätta för mig vad AIK är. Om jag aldrig har sett AIK, vad är AIK för mig? Liksom, vad är det jag ska titta efter?
Men innan vi svarar på den här, så jag måste bara säga en grej där som Simon pratade om just med. För mig var ju Henning Berg en tränare de tog in för att rädda säsongen förra året. Alltså det var verkligen så. Sen vet jag att kontraktet var skrivet på längre tid och sådär. Men det kändes för mig i alla fall alldeles som att Henning Berg skulle vara en AIK-tränare sett över 4-5 år. Utan han skulle komma in, han skulle göra ett jobb och sen får vi se hur länge det håller. Så att för mig var det ingen överraskning att det slutade efter ett år.
Ja, men då kunde man ha tagit han direkt. Men berätta för mig nu, Simon.
Vem kunde man ta direkt?
Då kunde man ha tagit av han efter förra året när han gjorde sitt jobb då.
Jag berättar bara hur jag kände när han kom in. Jag såg inte han som en långsiktig tränare för AIK. Gjorde du det?
Ja, men det gjorde jag nog.
Okej.
Men vad är AIK för dig, Simon? Om du ska berätta för mig som aldrig har sett dem. Vad skulle du säga typiska drag för AIK?
Defensivt starka, jobbiga att möta, fysiska, starka på hemmaplan. Men det där är ju någon lite gammal bild nu, känns det som. Den har ju suddat ut ganska mycket de senaste säsongerna, måste man säga. Och den här säsongen är ju ännu mer så. 27 insläppta, det är ju bara bottenlagen då, Norrköping och Kalmar FF, som har släppt in fler än AIK den här säsongen. Det känns väldigt o-AIK om man ska se till min generella bild av klubben.
De 8 senaste åren så är det 5 av de åren har man släppt in mindre än 27 mål när säsongen är slut. De har släppt in 27 på 12 matcher.
Ja.
Kämpa den grejen bara. Nej, men det är därför jag säger, de håller på.
Då är det väl ändå en bra skilsmässa, för då är det
precis,
läge.
Du säger
då är det
läge att ändra om.
Jo, det jag menar är, man måste hitta tillbaks till sitt DNA. Vad är AIK? Det går inte att ha.
Ja, men Henning Berg kunde kanske inte hitta det där DNA. Det rimmade inte, så att därför.
Nej, men det måste man bli bättre på att ta in. man måste bli bättre på att ta in den tränare man vill göra. Liksom. Man
kan Menar du lite att man skulle skita till Henning Berg redan inför den här säsongen? För han kom in förra säsongen, gjorde det han skulle, räddade kvar dem. Men eftersom att man då inte såg en långsiktighet, det rimmar inte med klubbens DNA, då skulle man bytt redan inför den här säsongen.
Det är klart. Alltså, han har ju inte ändrat sig nu, hur han tränar, hur han ser på fotboll och hur han är allting. Utan det här kom ju in från minut ett och så kör han på sin grej och sen så räddar han kvar. Men så vill han ju fortsätta på det här söket. För det är klart man måste utvärdera och prata och han vill göra på det här sättet. Då måste man redan då känna att det är fel. Eller också trodde man ju på det för att han tog så mycket poäng som han gjorde på hösten. Och det där jag menar med att, alltså vad är AIK? Vad är det man ska ha? Liksom? Det går inte bara att sätta upp ett finger och börja som liksom, nu ska vi spela tick-attacka och nu ska vi köra full fart framåt och så här, typ. För ingen vet vad det är. Det känns inte igen och det blir liksom inte rätt för mig i sättet att göra. Sen liksom betyder det inte att det måste vara 1-0 och bara tråkigt och så, men det är lite AIK för mig och jag ser ingen fel i det. Och jag tror att de flesta som håller på AIK känner sig mer hemma med det än att de förlorar med 5-0 ena veckan och vinner med 6 andra och förlorar med 4. Det är liksom många som har sprungit på mig nu när jag varit lite ledig och sagt att vad fan är det frågan om? AIK blir nya Bajen typ. Liksom, och så här. Att de är upprörda över det. De vill känna igen sitt AIK typ. Och då bör man ju ta en tränare som ligger närmare det än något annat kan jag tycka.
Henok Goitom då, han tar över nu som huvudtränare. Tillfälligt kanske, men man letar väl också ny huvudtränare. Eller vad tänker du där, Axien? Vad är tanken här framöver? Hur snabbt vill man få in den här tränaren? Eller kommer man ge Henok chansen att leda laget den här säsongen?
Jag tycker man ska ta in en riktig tränare. Alltså, Goitom är där för att han är gammal klubbikon och han har varit en assistent och han har varit med där och sådär. Men han har inte jobbat något eget lag, han har inte gjort någonting annat. Liksom så. Förra gången han kom in och gjorde lite fräna taktiska grejer i första matchen mot Norrköping, han håller ändå på att tappa det på slut och sådär. Och han känner till laget och sådär. Men jag tycker inte att det är seriöst. Jag tycker att han skulle behöva lämna AIK och göra något eget innan han tar AIK själv. Det skulle han kunna göra, men han behöver ha lite mer rutin och sådana saker. Så att om AIK menar allvar med att de vill bli någonting och den ekonomin de har, då sätter de sig lite bak strul här nu. Men om han har valt att sluta då, så slipper man betala tränargrejen i alla fall då. Men de ska ha en riktig tränare som har varit med mycket och som ska vara liksom där de ska vara, tycker jag, för att det ska vara seriöst.
Har du ett drömnamn?
Nej, det har jag inte. Jag har inte ens tittat om jag ska vara helt ärlig. Men det är ju många som spekulerar i Mellberg. Som det är liksom nästan alltid gjorts där när AIK ska byta tränare. Och det kanske skulle vara ett spännande namn. Även
Jens Gustafsson.
Jens Gustafsson som också har varit i svängarna där liksom sådär. Så att absolut att det finns namn, men jag har inget sådär som jag känner att det här tycker jag är skitbra. Utan det är upp till AIK, men de bör tänka på vad det är för fotboll och vad man gör liksom.
Vill ha en riktig outsider. Janne Andersson.
Är det din...
Nej, jag säger inte att jag vill det, men det hade varit spännande
ja,
att se.
Ja, jag tror inte vi kommer att se det heller. Däremot tror jag Jens Gustafsson skulle vara spännande. Sen vet jag inte om hans tankesätt rimmar med Berntsen och AIK över tid och sådär. Men det finns ju saker som tyder på att det skulle kunna vara ett äktenskap som skulle kunna fungera ihop.
De är väl ute i svängen nu, några av våra tränare då, som Jens bland annat.
Jag tror det är bra.
Dels är det där, men sen är ekonomin en helt annat.
Liksom. Ja, samtidigt har de kanske skaffat sig de här, vad kallar du dem? Fuck-off-pengar. Alltså att man har kunnat kan flytta hem igen, man vet att man har pengar på banken, man får en bra ersättning av AIK och framförallt har man skapat sig den erfarenheten som krävs för att träna de lite större klubbarna. Och när man då som Jens Gustafsson har varit ute i Europa och det trycket som finns där och att man hör att han skulle få sparken var varannan vecka men ändå blivit kvar och sen fått en ny klubb och sådär. Så att, ja, jag tycker att det där är rätt så bra och jag tror också att det kan vara bra för AIK att kanske få in en tränare som svensk tränare som känner till AIK som klubb, vet vad de har varit och vart de är på väg och vad de behöver förändra och vad man behöver förbättra och vad man faktiskt också kan behålla.
Ja, men pengarna ute i Europa är så stor skillnad på att träna.
Mm. Så du menar att det finns där större erbjudande som
absolut
gör att man inte väljer att flytta här?
Absolut, och vi märker bara på vår gamla kollega Stare som får liksom nya äventyr egentligen hela tiden. Så när man kommer hem så blir det mycket svårare, när man är där ute så kommer det dyka upp saker hela tiden och därför tror jag liksom att så länge har man nu en fot där ute, då vill man köra på det, för allsvenskan den finns alltid ändå liksom, och de är fortfarande rätt så unga de här tränarna, så att jag tror inte att det är prioritet för dem om man ska vara helt ärlig. Hur mycket än vi älskar allsvenskan och allt det där, så har de bättre erbjudande och mer pengar där ute, så vill de hellre vara där ute tror jag.
Lite oklart kring laget och spelarna i AIK inför den här matchen, men vi vet att både Gudetti och Milosevic har tränat mer intensivt nu och också spelat i träningsmatch matcher. Vi får väl återkomma med det här till nästa omgång när det blir lite tydligare vilka spelare som faktiskt är tillgängliga och inte. AIK älskar ju inte att kommunicera det där hur tydligt som helst, och det kan man ju förstå. Vi lämnar AIK efter den långa diskussionen. Nu hoppar vi över på Kalmar FF, och jag antar att det kan bli en ganska lång diskussion här också, för precis som AIK så har ju huvudtränaren lämnat. Henrik Jensen är inte längre kvar som huvudtränare i Kalmar FF utan är nu assisterande tränare i Burnley. Ett ganska stort steg får man väl säga, Axén. Blev du förvånad när den här övergången blev kommunicerad?
På vilket sätt menar du att det är ett stort steg?
Ja, det är väl ändå en Premier League-klubb. Eller ja, de ramlar väl ner nu, men på så sätt är det väl en ganska stor steg.
Ja, det går ju från en huvudtränare till ASS, kan man ju säga också. Jag vet inte om det var hans dröm att vara ASS någonstans, eller om det har varit att han skulle vara huvudtränare. Det här är ju ytterligare
men
en sån här...
Menar du att det inte är ett stort steg då?
Nej, jag tycker inte det.
Ekonomiskt måste det dock vara det, va?
Ja, det är liksom, jag vet inte vad man tjänar i Kalmar som huvudtränare, men det är klart att det är nog möjligt att det skulle kunna vara så. Men liksom din ambition att vara huvudtränare och sen så gör du, hamnar du lite snett och då vill du dra till ASS i Championship. Jag vet inte, du kanske har sänkt din nivå på det här, och du kanske tycker att ASS är mycket bättre än att vara huvudtränare, för det kan man ju liksom lära sig kanske under tiden att det ska vara så. Men jag ser att det är lite för lätt att bara släppa ett huvud upp i rad för att sen bli ASS i Championship och tycka att oj vilket steg man har tagit, för då låter det som att man inte tror på sig själv.
Du sa ju det här innan, att komma ut ibland ut i Europa och kunna bygga sitt varumärke oavsett om du är huvudtränare assisterande, för att sen kunna få andra uppdrag. Jag tror att det är en grej i detta. Dels så tror jag att han kände att han hade gjort ett jättefint första år i Kalmar, att de var på rätt väg, och så får de en otroligt tuff start. Det har ju börjat snackas om att Kalmar eventuellt ska byta tränare. Ska hans huvud rulla då? Hur kommer det se ut? Ska man göra några förändringar? Så dyker den här chansen upp för honom. Det blir ju en liten win-win för bägge i detta läget. Nu vet jag inte hur Kalmar resonerade, men de valde ju att släppa honom för vad jag tror en relativt billig peng. Och han kunde någonstans gå med huvudet högt och säga att nej, men det har varit en bra tid i Kalmar och jag får den här chansen. Jag blir visserligen assisterande, men det är en stor klubb, det är England och så vidare. Jag tänker att det är inte så konstigt att man tar den då, för att vara kvar och kanske känna att man inte riktigt är på rätt väg och riskera sparken kan ju istället skada ryktet mer. Och då kan jag förstå att man väljer att ta den här chansen och komma till England och bli lite assisterande och kanske få lite lugn och ro ett tag. För det är en väldig skillnad, det kan du säkert svara på, Axén. Att vara huvudtränare, att stå där och fejsa allting kontra att ligga och lira lite i bakgrunden.
Jo, men det är det jag menar. Att han får egentligen alternativet att du får lämna. Liksom. Det är därför jag säger att man har förfinat det här lite. Istället för att man säger att man sparkar, så har man kommit helt plötsligt på en bra nivå att han ska vara ASS-tränare någonstans, och så kan man gå vidare. Det är lite där jag menar.
Ja, jag tänker att är det inte rätt skönt att det blir så också? Att vi får det här som vi fick för ett par år sedan, att man sparkar tränare till höger och vänster och hit och dit. Nu blir det istället återigen en ganska bra skilsmässa.
Ja, jo, man kan väl säga så då, om man vill vara mjuk liksom, för att i sinne så vet vi ju vad det här betyder.
Han håller med dig nu, men han vågar ja. Inte säga det.
Nej, men det är farligt att hålla med Per ju.
Nej, men det jag menar är typ att det är ju ett mjukare sätt att säga att man går skilda vägar, så kan man säga.
Ja,
men ur klubbens perspektiv då, Kalmar FF, det är trots allt det som är mest intressant för oss. Nu när Henrik Jensen lämnar Allsvenskan så bryr vi oss inte så mycket om honom längre, utan det är Kalmar FF såklart. Ur deras perspektiv, är det en bra skilsmässa då, Axén?
Alltså, man har ju pratat mycket om Stefan Larsson alltså i många år. Jag har ju många vänner i Kalmar.
Ja, det är han som tar över nu som interimtränare då.
Exakt, en gammal spelare därifrån. Från Degerfors från början tror jag. Men han har väl bott i Kalmar nästan mer än hälften av sitt liv, känns det som. Han har ju varit mycket i tapeten hela tiden att han är så jäkla bra och han borde ta över och sådär. För så fort de har bytt tränare så har det alltid hans namn nämns och sådär. Och det tycker jag ska bli kul att se nu, att han får en ärlig chans att kunna köra på liksom och så. Så att jag tror att Kalmar känner sig nöjda med det, då han har varit med så länge nu, och nu vill man testa honom. Vad har han i sig? Vad kan det bli? Och så vidare. Så att ett perfekt halvår här nu för att känna på varandra och sen se hur det tar vägen.
Ja, men din känsla är att man satsar på honom som huvudtränare hela säsongen?
Absolut. Det skulle förvåna mig mycket om det inte blir så.
Vad är de stora förändringarna då ni ser framför er att Stefan Larsson ska försöka implementera? Stabiliteten måste väl vara en sån grej, Per. De har ju ändå släppt in 28 mål på 12 matcher och ligger alltså på nedflyttningsplats nu efter vårsäsongen.
Ja, men 17 framåt, det är ju inte katastrof, även om det såklart kan bli bättre. Men det är framförallt defensiven som du är inne på. Man måste ju stärka upp den. Man ska ju säkerligen också, eller jag hoppas att man tar bort det här sättet man ger bort matcher på. Man gav bort serien lite grann på samma sätt som man ger bort matcherna, det vill säga spela motståndarna i händerna och så får man utförsbacka hela tiden. Det behöver man ta bort och då måste man börja med att kanske minimera riskerna ibland att spela på ett lite annorlunda sätt. Och det tror jag man kommer göra tillsammans med att sätta det här försvarsspelet som man får ta poängen. Han sa i någon intervju att det absolut viktigaste är att ta poäng bara. Och det har han ju rätt i. Det måste de göra. De behöver upp på de här dryga 30 poängen. Och jag tror att det är där man börjar. Det måste man göra. Och då är det defensiven som ska tajtas till. Vad är det? De har släppt in 8 mål på kontring eller något liknande. Och det har varit bolltapp på egen planhalva och i eget straffområde. Och ja, det har varit på många olika sätt. Så att 28 insläppta är åt skogen.
Det här poängen ska in. Skönt att han har fattat uppdraget ändå.
Aj, geni alltså. Det är imponerande.
Tänk om du hade fattat det när du var tränare och du hade kommit långt.
Ja, det är imponerande att man sa så. 8 mål på kontring sa du Per. Det är ju lite på hur man vill spela sin fotboll och Kalmar Absolut. Vill ju ta det här med bollinnehav. Man vill ju driva matcher och sådana saker. Ska man lägga bort det nu eller ska man fortsätta göra det och vilka risker och chanser ska man ta och så vidare. Det ska bli intressant att se vart det här tar vägen nu. För återigen, som jag sagt förut med ASS-tränare, gör de något helt annat nu när de tar över, då kan man ju undra vad de har varit där för, eller kommer de fortsätta på samma sätt? Så här. Jag ser jättemycket fram emot de här ASS-tränarna som har tagit över nu under tillfället eller inte, men att vi ska se vad för typ av fotboll det blir och blir det annorlunda. Ja, då vet jag inte vad jag gör.
Jag hoppas ju att man någonstans att man fortsätter på det man tror på. Alltså Kalmar har ändå ett sätt att spela som vi har sett varit vägvinnande de sista åren, oavsett om det har varit Henrik Rydström eller Henrik Jensen. Men just att man har dragit till sin spets tycker jag i år. Delvis förra året också, men då kom man undan med det ibland med blotta förskräckelsen. Men att man någonstans bygger ett självförtroende nu, och det får man genom att vinna matcher, att genom att göra mål, att genom att kunna hålla lite nollor bakåt, och att man sen kan hitta tillbaka igen till det man har varit bra på. Sen innebär inte det att spela boll i eget mål. Det där får de ta bort över tid också. Men att göra det på ett lite mer säkert sätt. Men att man inte glömmer sitt DNA. Men någonstans får man ibland bara, jag ska inte kasta det i papperskorgen, men sätta det lite åt sidan för att förstå att det är mycket viktigt att Kalmar tar poängen för att hänga kvar allsvenskan när man ska ha sätt att spela fotboll på. Och det hoppas jag tror att han har insett.
Vi lämnar den där matchen och tar oss till Finnvedsvallen. Tror det eller ej, men IFK Värnamo kommer fortsätta spela sina matcher faktiskt på sin riktiga hemmaplan här under resten av säsongen. 14-0, alltså parallellt med det första mötet vi redan pratat om, så spelas IFK Värnamo mot IFK Göteborg, och det är ett Värnamo som har värvat lite spännande nu under sommaren. På.
Ja, men de har faktiskt gjort det. Och du pratar om Varberg, de har spelat innan, en spelare från Varberg som jag tyckte var bra, Luke Leroux, som jag tycker är en spännande spelare, som jag tycker det är kul att se i allsvenskan, som jag tror kan passa ganska bra i Värnamo och deras sätt att spela.
Ja, som var vände i Nederländerna, va? Och nu kommer tillbaka till svensk fotboll och går väl in där på mittfältet, tänker vi oss i Värnamo. Han borde passa ganska bra, som ni säger, i deras sätt att spela.
Ja, men det är ju förvånande att inte något annat lag tog honom. Jag tror att folk hade glömt bort honom. För vi svarade så, Per, att han hade väl i sån här statistik att han var bäst i allsvenskan på bryta passningar och sådana saker.
Ja, men, visst var det så. Ja.
Men han har försvunnit på radarn, och då är det Värnamo som är smarta och ta upp honom helt enkelt. För att det är ett jättebra nyförvärv för Värnamo.
Ja, förutom honom har man också plockat in den 24-årige mittbacken Michael Steinwender, österrikare. Och det är väl också något man har identifierat där, att man behöver förstärka just defensiven. Man har ju släppt in lite för många, och framförallt så har väl ett par av de spelarna man trodde skulle vara bärande, till exempel lånet från Malmö FF Samuel Kotto, inte varit så bra som man tänkte sig.
Ja, nej, men jag har ju dålig koll på honom, det ska jag ärligt säga. Men det som du säger, det är klart att där hade man ju starka spelare innan som lämnade inför den här säsongen, och att det har vi varit lite, ja, men lite oroliga för inför säsongen, men också under våren, att det inte ser tillräckligt bra ut. Och då väljer man att göra den här värvningen. Jag antar att det är en spelare man tar in för att han ska gå rakt in i starten, annars vore det väldigt konstigt att ta in en spelare från Österrike på det viset.
Ja, vad tänker ni, är Värnamo på rätt väg här? Har man koll på läget, Axel? Man är ju trots allt på den där 12:e platsen. Det är bara 3 poäng ner till Norrköping på kvalplatsen, och man hade ju en mycket storm i vårsäsong, framförallt här kring arenafrågan. Till slut fick man börja spela på sin riktiga hemmaplan. Nu har man då plockat in ett par förstärkningar redan. Kanske kommer ännu mer under sommaren. Känner du att Värnamo som klubb ändå är på rätt väg, att man har ändå fått ordning på det mesta.
Ja, det går ju typ inte att utvärdera dem på våren med tanke på att de nästan bara spelar bortamatcher ju. Det är ja, inte rättvist.
Två liksom hemmamatcher på Finnvästvallen, två förluster.
Ja, men det säger ganska mycket om att man inte får ens fått vara där, så att det till och med känns så borta hemma nu för tiden. Så att nej, det är klart att det kommer vara ett bättre Värnamo till hösten, absolut. Och de har väl lärt liksom också truppen vad som behövs och inte och sådär. Så att jag skulle inte vara jätteorolig om jag var Värnamo-supporter, för att det kommer bli en bättre höst än vad det var i vår, absolut.
Vad tänker ni då om att möta IFK Göteborg? Vi ska in och prata mer om dem strax, men att möta dem i det här läget för Värnamo med tanke på att de har ny huvudtränare Stefan Billborn och Jocke Björklund. Är det en fördel att få dem direkt, så att säga?
Du tänker på grund av att Göteborg har ny tränare då? Alltså att få
ja,
dem
exakt.
Direkt och den, ja, det vet jag inte. Jag tror att de vill jättegärna möta Göteborg oavsett om det är ny tränare eller inte. Jag tänker att det är många spelare i Värnamo och supportar publiken, får möta IFK Göteborg på hemmaplan, som vet att Göteborg har gått kräftgång. Underbart läge, faktiskt. Sen är det klart att det är alltid speciellt att möta ett lag som får en ny stab, att de förändrar vissa saker, men jag är ganska säker på också att Värnamo kommer trycka mycket på det där, att det finns en spelartrupp i Göteborg som har spelat under våren som är i lite dåligt självförtroende, och att man ska trycka ner dem på sin hemmaplan och visa att Finnvästvallen minsann är hemma fortfarande, även om man har spelat så många matcher där. Så att, jag tror att de älskar att möta Göteborg där.
Ja, jag hade tyckt också, tills jag började fundera lite på din fråga, Simon, för jag tänker så här nu, kommer in liksom nya tränare. Vi kan ändå säga att det försökte bara vara energifyllt hela tiden.
Ja, absolut. Eller
så kan
ja,
säga.
Absolut.
Ja, så att det har inte varit någon fråga. Utan nu är det de här små detaljerna bara. Och här kommer in två tränare nu igen. Och de kommer liksom trycka på det här att nu jävla ska vi köra. Och det ska hit och dit och sådär. Så jag tror på energi och på liksom tro och sådär. Att de kommer upp helpumpade. Men så kommer ju frågan. Räcker det ändå? Därför att det är inte så att de är två genier på försvarsspel, Björklund och Billborn. Men de är jättebra på att skapa framåt då. Det är en klurig match. De har ju följt allsvenska, men de har inte riktigt koll på vad Värnamo är och vad de gör och sådär. Så att det kommer bli en liten tuff match. Jag håller med dig, Per, nu när jag tänker efter att det är roligt för Värnamo på det sättet. Men de kommer ju få möta ett energifyllt lag som kan kriga till sig någonting, och gör de det så blir IFK Göteborg, då kan det vara liksom en vändpunkt för dem, så att säga. Mm. Så att jag tycker att det är en väldigt öppen match, men det är klart som du säger, när jag tänker efter, Värnamo borde kanske vara favoriter, men jag vet inte, du vet, det är mycket energi, så kommer de in med lite stockholmska och lite nya snack och sådär typ. Jag tror det kan vara ett lag som bara står och frustar den här spelargången om de ska gå ut klockan 2 på söndag.
Ja, vi ska nämna att IFK Värnamo vann båda mötena mot Blåvitt förra säsongen, men förlorade å andra sidan båda mötena säsongen 2022. Också värt att nämna är att Frank Adjei är avstängd till den här matchen och inte spelar för Värnamo. Och så hoppar vi väl över då på IFK Göteborg, och vi måste ju såklart prata om det stora som har hänt i den här klubben. Jens Asko har ju lämnat och nu är det klart med ersättarna Stefan Billborn och Jocke Björklund. För det första, är det där en tränarduo eller är det en huvudtränare med en assisterande? Hur ser ni på det?
Jag ser det på en huvudtränare med en assisterande, men också en assisterande som har följt under många år nu, som jobbat tätt ihop, där man har lärt känna varandra styrkor och svagheter, och att det är därför de sitter ihop lite grann. Men det är inget delat ledarskap för mig, absolut inte, utan det är Billborn som är huvudtränare.
Jag tror att det är ganska prestigelöst mellan dem. De vet sina roller. Sen kommer det säkert heta huvudtränare och ass. Men jag tror att de vet sina styrkor och vad man ska hjälpa till och vad man kan göra. Och, så där. Så att, och Jocke Björklund har också tillräckligt mycket pengar för att skita om han heter ass eller om han heter delat ledarskap. Det bryr han sig inte om. Bara han får göra det han vill göra. Och det tycker jag att de har fått. Det som är ju att nu har de fått vara i Norge, prova på det, känt liksom på en annan typ av fotboll. Jag är jättespänd och hoppas att de tar med sig mycket av det atletiska från Norge in i det här IFK Göteborg-laget, som redan är ett lag som vill spela liksom fram och fotboll och vara aggressiv och köra. Jag hoppas att de tar med sig de grejerna in och inte blir ett sånt här possession-lag igen nu och rulla på och sådär, utan att man verkligen jobbar med de här bitarna nu och sen då försöka strukturera upp en form av försvarsspel där man inte kan hålla på att släppa in. De har ju varit lite sådana tränare i Norge nu att det har gått liksom i sjok hela tiden. jättemånga förluster, jättemånga vinster. Jättemånga vinster, jättemånga förluster, typ så. Det är väldigt sällan det har varit jämnt och det har ändå blivit typ mittenplacering hela tiden för att det är just att det studsar åt alla håll. De behöver bli lite mer jämna, de behöver bli lite mer få ordning på grejerna. Och jag tror att det här är jättebra för både dem och IFK Göteborg faktiskt.
Jag var och gjorde genrepet Göteborg-Sarpsborg i slutet på mars. Den matchen där faktiskt Dahlberg skadade sig också. Och då var jag väldigt imponerad av Sarpsborg och hur de spelar.
Vi ska säga att det är där Billborn och Björklund har varit alltså.
Exakt, bra Simon, för de som inte vet det. Och jag är väldigt imponerad av hur de hanterade den matchen, hur de var duktiga i sitt höga pressspel och de sårade Göteborg på det viset, även Göteborg såklart var svaga. Får vi se den fotbollen i Göteborg i variation med det vi har sett tidigare, det att possessionspel och deras anfallsspel, så tror jag att det kan bli bra. Men det är väl som du säger Axén också, de behöver också bli jämna i sina matcher för att kunna vinna matcher över tid.
De ligger ju näst sist i Norge nu, så att det vart
de har
också
haft väldigt mycket problem med skador, jag kollar det också. Alltså många bärande spelare som inte har spelat i matcherna.
Exakt, men det vill komma
det låter
till
lite som IFK Göteborg dock, va?
Ja.
Ja, exakt. Ja, men det vill komma till, det är återigen en sån här fin skilsmässare som du vill säga Per, att det passade Sarpsborg ganska bra, det passade IFK Göteborg ganska bra, det passade Billborn och Björklund ganska bra. Och sen har man gjort ett bra byte typ så, men att ja, ni fattar vad jag menar.
Du gillar inte fina skilsmässor, va?
Jag säger som sagt att det finns inga fina skilsmässor. Det är alltid okay. Någon som kommer förlora på det.
Om vi ska prata om det allsvenska arvet då, som Stefan Billborn har, så är det ju ganska starkt. Inte minst den där målrekordsäsongen i Hammarby. Vad tänker du Axén? Hur mycket av det kommer han ta med sig till IFK Göteborg? Är det den typen av fotboll vi kommer få se i IFK Göteborg nu? Eller tar han med sig, som du är inne på, de här influenserna från Norge? Vad tror du att vi landar i?
Jag hoppas att han har lärt sig liksom den vägen också, att det finns något annat också, för att han är ju en väldigt offensiv tränare och jag gillar ju det, det vet ni ju om ju. Men man måste också få helheter och fasta situationer till exempel är ju en enormt viktig sak i Norge som jag både hoppas och tror att de tar med sig då. Men framförallt att av den här farten, av det här trycket nu som jag tror är där uppe, som har varit så en längre tid, att vad kan man göra av det så att säga. Och jag, som sagt, jag ser väldigt mycket fram emot den här hösten med de här två herrarna i Göteborg. För jag tror att det kommer bli jättebra. Och han ska bara lära känna laget och så. Men det är fortfarande problematik med att det inte finns en nia eftersom Kjellrup alltid är skadad. Det kommer de behöva hitta. Sen liksom när de säljer, för att nu läser jag mycket engelska tidningar nu om det händer mycket i Mesta 15 och så, som också varit aktuella för Malik då. Jag tror att det är Brighton nu eller Bournemouth som har lagt 7 miljoner för honom.
Och det tror jag får vi säga.
Och då tror jag inte
eller att eller pund med kanske. Nej, det är nog ju i det här fallet.
Ja, för det är ju mycket högre med pundet. Men strunt samma, alltså det kommer ju bli en försäljning där. Så gör det så fort som möjligt så att de har chansen att köpa in saker. Och då får vi se om de tar med någon från Norge. Om de har liksom någon koll där borta eller sådär. Eller vad det ska bli. Sen ska man inte underskatta att han är ju tränarspelare nu som gick från Hammarby ut i Europa och sånt. Det är nog många som skulle vilja komma tillbaka och spela för honom. Sen så är det ju det här Moberg Karlsson-ryktet som aldrig tar slut. Så snälla, signa han bara så vi slipper.
Hur väl anpassad är truppen i nuvarande skick då för Stefan Billborns fotboll?
Jag tycker att det är ganska bra att den är där faktiskt.
Ja, men tror du inte att Pynt hade varit väldigt bra för honom också? Att få den spelaren på mitten?
Ja, han lämnar ju nu lånet. Har tagit slut.
Jo, det hade det. Han vill ju ha en sån typ av spelare, så det är inget tvekan om det här. Jag tittar på det här laget. Alltså. Jag kan inte riktigt få fram vad man tycker att man saknar. Om vi tittar på högerbacksplatser, vänsterbackplats och allt det här. Har de inte ett ganska bra lag då, om ni ska vara ärliga, ni två?
Jo, men det har vi sagt flera gånger. Och det är väl inte som du själv har tryckt på att nummer 9 nu gjorde ju Skellerup, om jag inte minns fel, mål mot Norrköping och spelade också. Så att jag menar, kan de få han i speldugligt skick och klara spela varje vecka, så kan det ju vara 9 de har väntat efter. Det är väl egentligen det man har saknat lite grann. Och att anfallsspelet blir lite vassare. Att man inte bara kommer till sista tredje utan man kommer in i den här sista goalzonen. Annars håller jag med dig. Det är ju inget lag som ska ligga där de ligger i tabellen. Absolut inte. Men det är speciellt att spela de stora klubbarna. Inte minst IFK Göteborg. När det går lite emot då kräver det karaktärer på spelare. Som de har visat att de har till viss del. Men det saknas väl lite där i det sista framåt.
Vi lämnar det där mötet och tar oss ner till Malmö och i ledarstadion. 16.30 är det dags för Malmö FF mot Halmstads BK och det är ett Malmö FF som kan ha en del spelare borta till den här matchen. Inte minst då Sergio Peña och Derek Cornelius som är iväg på Copa America. Peña är väl utslagen, men Cornelius har gått vidare i den här turneringen. Sen ska de väl ha lite ledighet och så vidare innan de är i speldugligt skick för Malmö FF. Men den stora nyheten här, Per, är väl nyförvärvet. Sead Haksabanovic som är klar för 4 säsonger med MFF.
Ja, där pratar vi ju en håll käften-varvning. För det där är ju en spelare och sett till pengar vad man varvar honom för och säkerligen vad han kostar också. Alltså jag tänker i lön och sign och så vidare. Det är inte många klubbar i Sverige som kan plocka honom för säkert en del andra europeiska klubbar. Jag tycker det där är en klassvarvning. Jag tycker att det är en riktigt bra spelare. Vi har sett det i allsvenskan tidigare vad han har gjort, men också med tanke på Europaspelet. Det är en kille som varit ute i Europa nu, som vet vad det handlar om, som kan bidra med den erfarenheten och ha en X-faktor i sitt sätt att spela som kan hjälpa Malmö. Så det ska bli riktigt kul att se han tillbaka igen i svensk fotboll.
Jag har ju en uppfattning om att han behöver kärlek. Han behöver ju liksom få spela mycket. Jag tror att ska man få ut maximalt av han så måste man visa förtroende och så. Och då är det ju någon annan som inte ska spela. Och då får vi liksom vara lite detektiver här nu vad som händer. Vilka ska bort, vilka ska vara kvar och sånt. För jag tror inte på att han får spela in och ut ur laget och såna här saker. Det tror jag inte kommer passa honom faktiskt. Det har
Nej,
inte
jag
gjort
det kan...
internationellt i Celtic och sånt. Så att jag är... man måste tänka till när man tar in honom, tror jag. Jag tror att det kommer vara jätteviktigt.
Och jag tror att det är väl... Kanske om vi nu ska vara lite spekulativa här. När Nasi Lai var på väg bort. Jag hoppas egentligen det. Det kan låta jättekonstigt att säga. Men han är redo att testa någon annanstans nu. Nu har han gjort hela den där resan som alla spelare egentligen drömmer om att göra. Och då kan det också vara läge att växla ut honom, att få en hel del pengar. Och då tänker jag att Haksabanovic är den perfekta ersättaren. Och vi har ju sett att Nasi har varit den spelaren som har spelat nästan hela tiden. Att Haksabanovic skulle kunna bli den. Jörgensen är väl en spelare som man kan tänkas kan lämna om det dyker upp någonting. Så jag är med där Axén. Jag tror också att det behövs. Men jag tror att han kommer få den när Nasi försvinner, för jag är ganska säker på att han kommer göra det.
Vi pratar ju alltid om att Nasi är så bra och vi undrar bara när han ska få sticka och så här. Men så, man hör inte riktigt liksom spekulationer ändå, utan det är vi som spekulerar i att han borde få det. Men jag tycker inte att det är så mycket utåt om man läser internationella tidningar. Jag ser liksom inte någon som är riktigt sugen på honom sådär typ. Vilket kan vara konstigt ju, om man ska vara ärlig så. Men vi tänker på ytterplatserna, så Vecchia har inte ens gjort någonting egentligen eftersom han har varit skadad. Tali är ju, skulle jag säga, liksom en sån spelare som också skulle behöva spela med för att liksom ta stegen. Han ser inte heller bekväm ut i sin roll. Jörgensen som vi pratar och så här typ. Så att det kommer ju hända saker såklart i Malmö, och det visar ju det här köpet att det liksom är spelare på väg bort. Men det är jättesvårt att säga, tycker jag. Vad händer om han får vara kvar? Liksom, kan det bli lite... Samtidigt måste ju Malmö försvenska sin trupp. Så att, ja, jag vet inte. Det ska bli intressant att se.
Ja, det är väl en av huvudanledningarna också att man plockar in Haksabanovic när att man får en svensk frustrad spelare till. Det har varit ett problem här under våren.
Ja, men det som du säger, det är klart att det är så. Och om då Nanasi försvinner, som jag förväntar mig att han gör, så är det ju en svensk spelare. Då behöver man växa ut han på detta viset också. Jag håller med där, Axén, att det kanske inte skrivs så mycket som man har förväntat sig, men jag tror också att det hänger mycket ihop med att EM inte är slut och att det inte har börjat att dra igång på fullaste allvar. Jag tycker det, och det vet vi, att Malmö har den kassan att de kan ta in sina ersättare innan man säljer en andra. Det är ganska få klubbar som kan göra på det viset, utan man behöver bli av med en innan man kan köpa en annan. Och ska man ta det här till nästa steg och kunna göra bra ifrån sig i Europa, så är det så här man måste göra, och nu har Malmö gjort det, vilket jag tror kan vara bra. Sen är det lite spelare som utöver Nanasi som vi har pratat om som absolut kan försvinna, så kanske bör försvinna från Malmö. Men det återstår att se.
Ja, men förstår mig rätt. Det var ju ingen kritik, utan att vi fattar ju hur bra han är. Men fattar de verkligen där ute? Det är så
det
jag
vet
menar.
Man inte. Men om det är så att de... Om vi säger att det är så att... Vad är det han saknar, tycker du, som gör att han inte skulle kunna vara så attraktiv för de lite större klubbarna?
Snabbheten. Väl?
Ja, exakt. Snabbheten.
Att det går lite trögt, va?
Ja, han har lite
snabbhet. Kan man inte med bollen så är han ju rätt kvick, det får man ju säga. Men det är den där sista lilla rycket. Ja, det känns...
Ja, det skulle vara kul att se han mot en riktigt bra ytterback som kan försvara tajt och så. Och då kanske han kan få lite problem.
Ja, men tidigare har han varit lite sämre mot de bästa lagen i Allsvenskan. Suddar väl ut det lite här under våren, var bättre igen. Men har klart bättre poängfacit mot de sämre lagen. Det kan inte så konstigt i sig, men det är kanske det som också har saknats, att kliva fram i de matcherna. Är han kvar nu i Malmö FF under Europakvalet, så blir det intressant att se om han kan ute i Europa också göra ett avtryck. Det är kanske det han behöver bevisa också för att verkligen bli intressant för sådana klubbar.
Ja, så kan det absolut vara.
I övrigt då, kring Malmö FF, du är inne på det. Det är ganska mycket rotation i den här truppen. Charles och Lumetey har redan lämnat. Sibi och Sidan och Sisi, alla tillbaka från lån. Men det finns väl inte mycket som talar för att de har nyvunnit förtroende direkt. De var väl utlånade av en anledning.
Ja, verkligen. Jag skulle bli förvånad om inte de... Några av dem i alla fall blir utlånade igen eller kanske till och med sålda. Skulle bli väldigt förvånad om Malmö FF väljer att satsa på dem nu.
Om vi då hoppar över på Halmstad BK så är det ett lag som jag personligen, om jag får tycka något i den här podden, gjort den kanske mest spännande värvningen här under sommaren i Blair Turgott som anslutar som bossman från Häcken. Min känsla är att han borde passa perfekt i Halmstad sätt att spela. Bara sätt upp den på honom så kontrar han.
Verkligen, och han gjorde ju mål mot Häcken också, träningsmatchen direkt, ska man inte underskatta. Nej, det där är ett jättebra nu för Halmstad, de är smarta, tar upp honom och kommer ju få spela hela tiden, få den här kärleken vi pratar om som många spelare behöver, men speciellt han då. Han kommer göra 18 matcher, jag säger att han gör 7-8 mål i alla fall, om det räcker. Så att det där kommer vara jätteviktigt för Halmstad och det kommer göra att de hänger kvar utan problem.
Ja, inte skönt också för Halmstad som, nu är ju inte sommarfönstret stängt än, det kan ju hända saker, men det känns inte som att de har så många spelare som är heta och kan lämna, utan nu kommer de snarare kanske ha ett starkare lag under hösten med tanke på att Turgott har kommit in och kanske någonting mer, man vet ju inte.
Ja, men så är det verkligen. Det där är en riktigt bra spelare, imponerad att de också, men de klapp på honom, alltså att de skrev kontrakt med honom och inte bara lånade in honom, utan det där är en värvning med klass som jag tror kommer göra mycket för, vad sa du, Axel? 7-8 mål, ja, det kanske kan stämma ganska bra.
Ja, det har sen, ju inte funkat i Häcken dock, ska vi säga. Det blev en skada där direkt och sen fick han väl aldrig riktigt chansen, jag tycker. Snarare att det är så att han inte har fått chansen. Snarare att han inte har tagit den.
Ja, och sen samtidigt som Axén säger att i Halmstad kommer han ju få den kärleken som han förtjänar. Han kommer ju få sina matcher fast att det går lite trögt och att han kanske inte får in bollen. Nu gjorde han visserligen mål som du var inne på i träningsmatchen. Men han kommer få många chanser där. Häcken är en helt annan spets framåt.
Ja, och var lite stjärna också, va? Det kan
ja, det kan också passa honom. Och sen så, som du säger, dels att truppen blivit starkare så. Men kanske också att Andreas Johansson verkar vara på väg tillbaka. Han satt på bänken nu senast. Gjorde väl inga minuter vad jag kunde se, men känns som att det där är viktigt för självförtroendet i gruppen att ledaren är tillbaka.
Ja, lite spännande här om man slänger in honom ut det man är med för. Det är en ganska viktig match för Ante Johansson. Det är den här matchen för att ta det allsvenska rekordet över flest spelade matcher i allsvenskan någonsin. Man kanske allra helst vill göra det på hemmaplan. Det var ju upplagt, det var ju krattat för det. Men så blev han skadad och så har han inte spelat mycket under våren. Spelade de första matcherna, bara kom upp i att tangera det, va? Men behöver göra en till för att slå rekordet. Och helst gör man väl det på Örjans Vall. Men jag vet inte, väger man in det när man tar ut laget här? Man måste väl ändå tänka på vad som är bäst sportsligt.
Ja, herregud. Det är klart man gör det. Och om han är på bänken den här matchen och de ligger under med 2-3-0, då kanske man kan skita och stoppa in honom, om man ska vara ärlig. Typ. Men är det poängchans eller att man har ett bra läge, då kommer man göra det. Då håller man inte på att tänka på jippon. Liksom. Så är det ju. I värsta fall hade man fått rulla in honom på liksom, rullstol för det rekordet ska ju ta.
Kunde han låna din rollator då kanske?
Ja, det kunde han faktiskt fått gjort. Ja. Så han kommer ta rekordet, det är bara frågan om det. Men det är klart som du säger, hemmamatch, det är väl lite roligare, så är det ju. Sen kommer man ju tacka av honom ändå om han får hoppa in i Malmö och göra rekordet där borta. Men att det är klart att det är lite roligare om det blir sådär.
Jag tänker också, om att skadad så länge så kanske Malmö borta, alltså förstår man rätt nu, det är klart att de säkerligen vill ta poäng och allt det där, men det är ju en match man kanske inte chansar på att sätta in Andreas Johansson i, om inte man vet att han är 100% klar. Då är det viktigt att man väntar ett par dagar till och låter han spela hemma mot AIK matchen efter.
Nej, det är ju faktiskt så att Halmstad på 7 raka allsvenska matcher mot Malmö FF inte ens har gjort mål. Den senaste gången de gjorde mål mot Malmö FF var 2015, så att det säger ju någonting också, att chansen att vinna just den här matchen är väl sisådär om man inte brukar kunna göra mål på MFF.
Ja, men det är verkligen så här att ja, jag vet inte hur stora favoriter man ska säga att Malmö FF är i den här matchen. Även om man nu kanske har några spelare borta då som har varit med i landslaget. Så nej, det här blir en oerhört tuff match för Halmstad.
Var det i kuppen eller var det i serien när Malmö mosar dem alltså på Örjans Vall?
Det var kupp. Semien, va?
Kuppen var det. Det stod väl 0-0 i paus och sen gjorde väl 4 mål i andra halvveckan. Ja, det var en riktig överkörning.
Eller kvarten var det möjligen.
Ja, men Halmstad, man kunde ha ställt en mesha på Malmös sida och träffa någon där, hade de fått den så hade det varit helt lugnt ändå. De hade aldrig träffat den. Så att, ja, svårt att se att de ska kunna göra någonting i Malmö.
Här, du borde jobba med marknadsföring. Det är ett bra event att köra faktiskt. Vi får väl säga också att Halmstad har en bra vårsång med sig. 6 vinster, inga oavgjorda. Det är lite av en nyckel där. Inga onödiga poängtapp och 6 förluster, 18 poäng på 12 omgångar. Det är väl ett facit de hade tagit utan att blinka på förhand. Per.
Ja, så är det. Absolut. Det som är lite oroväckande är ju deras defensiva spel. Och tittar vi på de här underliga siffrorna som vi har pratat om ganska mycket så behöver man förbättra dem. För att sett över en hel säsong så kan man inte ha så dåliga siffror och klara sig. Det är jag helt övertygad om. Jag tror att Ante Johansson är en del i detta också. Att det har sett så pass svagt ut bakåt. Och man har släppt in oerhört mycket mål. Framförallt med Halmstads ögonsätt. Eller om man jämför med tidigare då. Och dessutom är det så att man släppte in 4 mål i träningsmatchen mot Häcken också. Så att lite oroväckande skulle jag säga att defensiven är. Andreas Johansson kan vara ett av svaren på att det kan se bättre ut. Men det har man säkert jobbat med och kommer fortsätta jobba med. Men då är ju Malmö borta kanske det bästa testet för att se om det här uppehållet har gett resultat.
Då tar vi oss till Göteborg och Gamla Ullevi. Parallellt med matchen mellan Malmö FF och Halmstad BK spelar Gais mot Hammarby. 16.30 är alltså avsparkstiden. Och den stora snackisen inför den här matchen, Axén, det är ju det enorma bortafölje som väntar. Upp mot 10 000 hade du hört Bayern-supporter.
Ja, det ska bli en riktig fest, säger de. Det var 8 500-9 000 och nu verkar det som det är ännu fler tack vare det här ryktet börjar sprida så att alla ska vara med där borta nu. Då. Så att vi får väl se vart det tar vägen, men att det närmar sig slutsålt, ja, det är ingen tvekan om det. Jag ska faktiskt gå in och titta lite vad de har skrivit redan nu, vad det är sålt. För det var ett otroligt tryck på grejerna där, så vi ska väl se här nu om det står någonstans. 16 801 biljetter är sålda och det går in 17 400, så att det är 600 biljetter kvar.
Ja, det blir lite speciellt så här. Gais kanske är färre hemmasupportrar än bortasupportrar om dina rykteskällor stämmer då, Axel. Men vi pratade om det lite innan vi satte igång i mikrofonen att det måste inte vara en nackdel för Gais rent sportsligt. Det känns som det är ett lag som nästan sporras ännu mer av det.
Ja, alltså så som Gais spelar och så som Gais är, så det är nästan strunt samma. Bara mycket folk och sådär, de får visa upp sig, för att det är mycket på energi, mycket fightas och så här typ, så att de kommer ju älska att gå ut på Gamla Ullevi fullsatt, och då har de ju visat både mot Häcken och mot IFK Göteborg också att de klarar av det. Så att det är klart att det är en extra krydda. Sen så ska man ju veta att premiären för Gais, då var det 0-4 hemma mot BP. När man avslutar vårsäsongen, som för övrigt var det magnifik, då är det 0-4 mot Halmstad. Så för deras skull får man väl hoppas att det här blir på något sätt inte en nystart utan någonstans mitt emellan. Men man ska komma ihåg, man kan tänka så här att Gais och Hammarby, det är många som säger till mig, ja men de är ju liksom deras liknande i sina städer, att liksom Djurgården och ÖIS är liksom de rika och så här, och AIK och IFK Göteborg där de stora lagarna typ, och så Gais Hammarby, det är där liksom arbetarlag och söder och bla bla bla. Alltså de ogillar varandra enormt när jag har träffat supportrar och grejer nu. Så att vi får hoppas att det blir en lugn och fin match ändå. För att det kan bli lite stök där borta.
Annars sportsligt, Gais har ju utnyttjat det här uppehållet till att förstärka laget får man säga. Lukas Hedlund är klar. Anfallaren som vi känner igen från Utsikten är ny Gais-spelare. Känns spontant som en rätt bra värvning, Per Hansson. Att man också får in en Göteborgskille.
Gais-kompatibel känns han. Alltså jobbar hårt, stark, springer ofta in i motståndarna. Ganska bra djupled, och sen så har han då visat att han kan göra ganska mycket
springer
mål också.
Springer ofta in i motståndarna.
Ja, men alltså lite så. Inte Al Holmström så, men det jag inte gillar, och det kommer vi kanske få se lite, det jag tycker han ligger ner otroligt mycket, och det kan ha med det att göra som jag pratade om tidigare. Det får han slipa bort lite grann. Men han har gjort mycket mål och han har visat att kunna göra det i Superettan. Det återstår att se om han kan göra det i Allsvenskan. Men som jag sa, Gais-kompatibel. Jag tror att det är en ganska bra värvning, och sett hur Gais vill spela så kan det funka bra.
Menar du gnäller eller filmar?
Ja, men det hänger väl ihop så, just de två grejerna, och jag tycker att det är, han får såklart mycket smälla också för att han ger en hel del, men jag tycker ibland att man kan ligga lite väl mycket, och det kallar du väl filmning i så fall, så det är väl någonting sånt, men han har säkert ont emellanåt också, men det konstiga är att han har rest varje gång han har legat ner lite för länge, så ja, vi får väl se.
Om man ska säga någonting om läget i Gais också, så får man väl säga arbetsro lite nu efter 21 poäng på 12 omgångar. De vill väl inte själva ta de där orden i mun, men det allsvenska kontraktet känns ju väldigt klart, och om inte det är så väldigt, väldigt nära i alla fall till nästa säsong.
Ja, de behöver vinna 3 matcher för att få 30 poäng på 18. Det känns som att det kommer de klara. Men jag tror liksom också att de är också sånt här lag som jobbar med utveckling och vill jobba hårt hela tiden och så. Och har också sett att gör de på rätt sätt, då är de farliga för alla lag. Men det handlar också om att man ska kunna göra det också. Och det är väl det som är det svåra för dem. Att hur ska man... Hur ska man göra de här liksom, utvecklingen på det? För att försvarsmässigt så är de ju riktigt bra tycker jag. Jobbar stenhårt och pressar bra och så vidare. Men samtidigt har man ett spel. Så att de har ju mått väldigt bra av att vara nere i ettan, vänt upp till superettan och fortsatt spela där. Och så har man gått upp. Jag har hela tiden tänkt att det blir tufft, för det är många spelare där som, jag menar, jag har tränat Mervan och Jonas Lindberg liksom, och jag började där 09 liksom, ni hör ju själva liksom. De är fortfarande bidragande orsaker till mycket i vad de gör, fast på andra sätt. Mervan är en otrolig ledare, jag hör jättemycket gott om honom, hur han driver på och pushar det här laget, och Lindberg, han gör ju liksom många bra insatser nu, även om de kanske är 60 minuter så är det fortfarande väldigt bra, så att de har ett spännande lag, och det här nyförvärvet som de gjorde nu med Edlund, det tror jag var precis vad de behövde, för att de är väldigt, väldigt starka på omställning och sådär, och kriga och jobba hårt som 17. Det som är lite oroväckande var ju att målvakten skadade på träningen igår, och vi får väl se vad det tar vägen, för jag tycker inte att reservkepsen är i närheten faktiskt.
Nej, han fick ju stå någon eller några matcher tidigare under våren, och det så väl så där ut om vi ska vara helt ärliga.
Mm, Sims heter han, även om han kallar han reservkepsen bara. Men Krasniqi har varit riktigt bra, så det där är lite oroväckande. Nu var det väl om jag läste rätt, ett skott i huvudet, och det är klart det kan ta illa om man kan bli borta ett tag, men nästan ännu värre om man får någon riktig smäll. Så att jag hoppas att han är tillbaka. Det är viktigt för Gais, för han har varit riktigt bra.
Vi hoppar över på Hammarby, ett lag som är i ständig förändring. Det är väl känslan, Axén. Det är spelare både in och ut i den här truppen, och sportchefen Micke Hjelmberg har ju öppet pratat om att man behöver banta truppen också, att den är lite för stor. Och i det där så ligger väl också att byta ut en del spelare för att spetsa till det.
Ja, det kommer vara en hektisk sommar, absolut. Och det är ju många som har fått, vad jag har hört då, liksom att ni kan titta på andra lag och sådär, så att det kommer hända mycket i Hammarby, det är ingen tvekan om det. De är ju ganska stor trupp och sådär, och för att få in några så måste de få bort några också för att det ska bli plats och grejer, så att jag tror att det kommer hända mycket i Hammarby. Nu har ju också han fått vara där ett halvår och vet vad han behöver och inte behöver, så att spännande om jag var Hammarby supporter sommar, vad som kommer hända, för att det kommer hända grejer, ja det kan vi rätt säga.
Ja, Kortulus har lämnat, Adjei har lämnat, dessutom har Buda lånats ut till Västerås. In har kommit Victor Eriksson, kommer ju från MLS men har ju såklart ett fint arv i allsvenskan sen tidigare. De behövde ju få in en mittback, Per, men vad behöver de mer få in tycker du, om man ska prata om nyförvärv och inte bara de här spelartappen som vi väl tror att det kommer bli ännu fler av?
Ja, men först innan det så tycker jag att det är en bra värvning i Victor Eriksson, det har man pratat om tidigare. Jag tycker inte det, jag har hört en del som säger att det är ändå ett steg ner mot Kurtulus. Jag håller inte riktigt med. Jag tycker att Kurtulus absolut har gjort det bra, men att han ibland har jag tyckt att han är lite överskattad. Jag tycker att Victor Eriksson är en mittback som är riktigt bra, som jag tror kan passa jättebra in i Hammarby. Sen blir det intressant att se vad som händer med de här forwardsen. Gul och Rabi till exempel. Kommer de spela ihop? Kommer de bli såld? Och om de säljer någon av dem, vad behöver de då ta in istället? Så att där är ju, jag tror att innan det händer så mycket mer på de där positionerna så tror jag kanske inte vi kommer att se de här stora värvningarna in. Men det händer ju mycket i Hammarby också för att man har HTFF och det är spelare som går hit och dit och upp och ner och säljs och ska vidare. Och man tar ju spelare som också ska spela i HTFF. Det är väl därför som det blir väldigt mycket nyheter kring det också. Men som sagt, så här långt tycker jag att det ser rätt så intressant ut. Och sen får vi väl se vad som händer med forwards.
Ja, och sen så man avslutar ju våren väldigt starkt. Tre raka vinster var av två derbyvinster först mot AIK och sen mot Djurgården. Nu ligger man ju 4-21 poäng på 12 matcher och den där fjärdeplatsen i sig kan ju innebära Europaspel, men man är bara en placering från en säkrad Europaplacering. Är det inte ganska givet att Bayern, givet det här läget, verkligen ska gå från den där Europaplatsen trots att man då bygger om laget och kanske siktar lite mer långsiktigt? Så att säkra Europaplatsen i år gör ju att man får kvala nästa år när man väl vill vara ännu bättre och ännu längre fram.
Jo, men det är klart att de ska göra det. Och det var ju mycket gnäll. Vad kommer hända? Ska han vara kvar i som tränare eller vad ska hända? Och han är nyss tagit över. Ändå var det gnäll om det där. Det har ju liksom lagt sig väldigt mycket nu och väldigt snabbt. Så att det är ju bra att det är så. Men ja, det ska bli kul att se fortsättningen på utvecklingen. För att de hade ju en enorm flyt på slutet med både det ena och det andra. Så att det ska bli jätteintressant att se vart det här tar vägen.
Vi ska nämna det att Fredrik Winter då, mittbacken som värvades inför säsongen och som han hade stort förtroende för skulle väl bli den givna ledarna bak, skadade ju sig tidigt i våras och är borta vad det verkar resten av den här säsongen. Och det var väl allting vi hade inför söndagens matcher i Allsvenskan. Vi är tillbaka igen med en ny podd inför måndagens två matcher. Vi tackar för att ni har lyssnat. Ha det gott.
Tjena. Hej.